الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشات ويانا كتاب قول المفيد آف شيخ محمد ابن الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى وكبي هار كومت فرامت كابتلة تحريم دعاء غير الله فبودة أوكالا نونتي أنت إن الله ولها كابتلة كومت ففترن آت nämna väldigt mycket bevis i. Och det är för att den här formen av kyrk är den vanligaste formen av kyrk. Att folk åkallar och gör dua till andra än Allah. Det är den mest utspridda och vanligaste formen av grov kyrk som folk tar lätt på. Och det här är ytterst allvarligt. Det finns enligt vissa ihsaiyat, vissa beräkningar, mer än 20 000 gravar i den muslimska världen som dyrkas vid sidan av Allah. 20 000. Och dessa gravar kallas för helgedomar, platser dit folk vallfärdar. Man har byggt monument över dessa gravar, dessa så kallade heliga människor, dessa awliya som de kallar dem för. Dit folk då vallfärdar för att söka baraka, göra tawaf, offra, avlägga eder, söka baraka eller att göra dua. Och det här är någonting som idag med dagens teknik är lätt att se. Förut var det någonting vi pratade om, vi hade hört, vi har läst om det. Men idag det är bara att kolla på YouTube. Skriv kyrk, kyrk el-kubur, en kyrk, grave kyrk, sufi kyrk. Jag kommer se en massa såna här videos där folk gör saker som är katastrofala. Jag tänkte visa idag, men det behövs inte. Den som vill kan kolla hemma. Nej, det finns hur mycket som helst. Och det är ingenting som någon ens skulle påstå att jag hittar på. Ingen skulle ha mage att säga någonting sånt. För det här är öppet. Det är ingenting som är dolt längre. Så det här är mycket, mycket allvarligt. Och det är utspritt. Och dessa människor åkallar andra än Allah. Kanske på grund av okunskap. Eller kanske på grund av en felförståelse där de tror att det här är tillåten shafa'a, tawassul, att dessa heliga människor är närmare till Allah än dem och att deras dua är besvarad och att man kan medla till dem och liknande. Det är mycket, mycket allvarligt. Och vi kommer idag, inshallah ta'ala, att tala om bevisen som dementerar att det här skulle vara tillåtet och klart och tydligt bevisar att det här är haram och det är en av de värsta formerna av kyrk. Men låt oss börja med en språklig grej och det är innebörden av ordet dua. Ordet dua översätts ju oftast till åkalla. Eller hur? Att göra dua, då tänker man alltid på att be Allah, att åkalla Allah. Men ordet dua är bredare än så. Ordet dua enligt vissa lingvister som Lisan al-Arab, en av de största arabiska lexikon som finns, nämner att dua kan betyda en nida. Nida, att ropa. Yani, da'autuka, jag kallade det, jag ropade på det. Okej? Okay? Eller da'autuka, jag ber dig, kan det också betyda. Men nida, att ropa på en person. As-su'al, det kan också betyda att fråga. Okej? Okay? Att fråga. Det kan också betyda el-istighatha, att söka hjälp, nödhjälp. Och det kan betyda att talab, att be om något eller söka något, fråga om något. Och det kan också betyda el-ibada, dyrkan. Och det är jätteviktigt. För många av de verser som nämns i Koranen där Allah Azza wa Jal nämner dua handlar om dyrkan. Att inte dyrka andra än Allah. Men Allah använder ordet dua. Det är jätteviktigt. Så dua har många betydelser och man får kolla på i vilket sammanhang det här ordet nämns och vad Salaf har nämnt kring detta. Och den som läser ett tafsir kommer att finna att ibland så nämns en vers till exempel wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahad. Att Allah säger att moskéerna är för Allah, så åkalla ingen vid Allahs sida. Då kommer du finna vissa av ahlut tafsir från Salaf säga åkalla inte. Och vissa andra kommer att säga dyrka inte andra än Allah. För att det har samma betydelse. Okay? Och dua är av två kategorier. Och det här är jätteviktigt. Att alla måste känna till. Det finns två sorters dua i islam. Den ena är dua al-mas'ala. Dua då man ber om någonting. Och den andra är dua al-talab. Eller dua al-ibada. Dua al-ibada. Dua genom att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Och det första då, dua al-mas'ala. Ibn Taymiyyah säger att det är talab ma yanfa' al-da'i wa talab kashf ma yadurruhu wa daf'uhu. Det är att man söker eller ber om vad som gynnar en och att man ber Allah att skydda en och avlägsna allt som skadar en. Yani dua al-mas'ala är att man då ber. Och när man ber Allah azza wa jalla så ber man om en av två saker. Du ber Allah azza wa jalla om att få någonting som kommer gynna dig. Eller du ber Allah skydda dig från någonting som kommer skada dig. Okej? Okay? Och det här är den dua som många av oss känner till. Vi gör dua, vi ber Allah om någonting bra. Vi söker skydd från någonting dåligt, eller hur? Dua al-mas'ala. Och sen har vi dua al-ibada. Vilket innebär att man söker någonting från Allah genom att dyrka honom. Genom att lyda honom och inte trotsa honom. Det är också viktigt. Och det här är att man till exempel söker Allahs paradis. Vi vill till Jenna. Okej? Okay? Då kan du be Allah om Jenna. Eller du kanske ber, du gör salah för att du vill komma till Jenna. Du vet att den som gör mycket sujud och mycket raka'a, många sunnabönor, inshallah kommer till paradiset. Så du söker al-Jannah genom att göra en ibada, en dyrkan. Hänger ni med? En person har syndat mycket. Och vill göra tauba. Han ber Allah om förlåtelse. Och han åker på umra. Han säger inshallah umra, sudda bort mina synder. Hänger ni med? Det är dua al-ibada som han gör. Yani indirekt ber han Allah azza wa jalla att förlåta hans synder genom att göra denna form av dyrkan. Och egentligen all ibada som vi gör i islam är dua al-ibada. Yani gör vi någonting i islam utan att söka någonting med det? Vill vi inte uppnå någonting med allt vi gör? De minsta av saker som att ta bort en glasbit från vägen. Vill vi inte uppnå någonting med detta? Vill vi inte ha Allahs rahma och förlåtelse som nämndes i hadithen? Eller hur? Och det är den minsta av de goda gärningarna. När vi gör dhikr vill vi inte uppnå någonting. Så att, hänger ni med, det finns två dua. Dua al-mas'ala och dua al-ibada. Och det är viktigt att känna till dessa. Och kirk begås i båda. Al-mushrikin som gör kirk gör dua. Kirk i dua al-mas'ala. Då de åkallar andra än Allah. Och de gör dua i, de gör kirk i dua al-ibada. Genom att dyrka andra än Allah. För att försöka närma sig dessa och att vinna någonting gott eller skyddas från någonting dåligt genom att göra kyrk till dessa statyer eller individer. Som vi inshallah kommer att höra i alla de bevis som författaren nämner. Nah. Och vi tänkte då börja gå igenom alla de ayat som författaren nämner i detta kapitel. Och han har gjort dem ungefär i ordning efter Koranen. Och första versen han nämner, och han nämner sen i slutet att det här är bara några av alla de verser som finns. Ja, det finns hur mycket verser som helst. För som vi sa, Allah azza wa jalla betonar detta. Då är det den frågan där flest människor kommer att halka. Så den första versen som författaren nämner är Allah azza wa jallas uttalande: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Allah azza wa jalla säger här att om dina tjänare frågar om mig, så säg då att jag är nära för att besvara deras dua då de åkallar mig. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, så låt dem då åhöra eller lyda mig. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, och tro på mig. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, kanske de kommer att finna eller de kommer att vägledas till den rätta vägen. Surat al-Baqara 186. Så här nämns det att Allah azza wa jall säger att om dina tjänare, om muslimerna frågar vart jag är, så säg då att jag är nära, jag hör deras åkallan. Okej? Okay? Och Allah azza wa jall, han är al-Sami' al-Basir, den allhörande, den allseende. Han är den som är över de sju himlarna, över sin arsch. Men han är ändå nära. Han är ändå nära sina tjänare. Så Allah Azza wa Jal är den som hör våran åkallan. Och när Allah säger att han är nära betyder det att han är på jorden. Vi, Ahle Sunna wa Jama'a, tror inte på Wahdat al-Wujud. Att Allah är med eller i sin skapelse. Eller bland sin skapelse. Allah är frånskild från sin skapelse. Allah, han är al-A'la, den som är upphöjd överallt. Han är över de sju himlarna. Men han är nära, vilket betyder att han är nära med sin hörsel. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala till Musa och Harun? Innani ana ma'akuma, innani ma'akuma asma' wa ara. Jag är med er, jag hör och jag ser. Jag är med er. Ja, ni går till Firaun, var inte rädda. Ni två, gå till Firaun och gör da'wa. Jag är med er, jag hör er. Så här klargör Allah vad som menas med al-ma'iyya. Att Allah är med en människa. Yani, Allah är med alla människor på det här sättet. Han ser och hör, men det finns en ma'iyya som är khasa. Yani, som är specifik och unik. Och det är att Allah är med sina awliya. Sina trogna tjänare. Och han hör och ser och han försvarar dem. Hjälper dem. Underlättar för dem. Och vägleder dem. Det är det som menas med att Allah är med en människa. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala att han är nära för att besvara åkallan av den som ber till Allah. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han besvarar åkallan av de som ber till honom. Inte till någon annan. Vi muslimer är inte i behov av wasata, av medlare. Att vi ska tillbe någon som ska tillbe Allah åt oss. Så som kristna säger, att du kan inte komma till fadern förutom genom sonen. Du måste be till Jesus för att han ska be till Gud. Eller du måste be till Maria för att hon ska be till Gud. Eller till dessa helgon och så vidare. Det här är fel. I islam så dyrkar vi Allah Azza wa Jal. Vi tillber Allah Azza wa Jal direkt. Det finns ingen mellanhand mellan Allah och någon människa. Utan Allah vill att vi alla ska åkalla honom direkt. Utan någon medlare. Och så säger Allah فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Låt dem då också ge gehör. Låt dem besvara mitt kall. Då jag kallar dem till lydnad och förbjuder dem från synd. Så kommer de att finna vägledning. Och här nämner också al-ulama i tafsir. Att, jag tror det är Imam Sa'di, han talar här i den här versen. Om att Allah Azza wa Jal kommer att besvara våran dua. Men för att man ska få sin dua besvarad. Allah har sagt, jag kommer besvara eran dua. Men för att vi ska få den besvarad så krävs det att man uppfyller vissa villkor. Och att man avlägsnar al-mawani'. De hinder som finns i vägen för att en persons dua kanske inte kommer att accepteras. Så man gör al-asbab, man gör de orsaker som krävs för att ens dua ska accepteras. Som att man åkallar Allah med uppriktighet. Man åkallar Allah ihärdigt. Man åkallar Allah Azza wa Jal med ett närvarande hjärta. Profeten alaihissalam, han sa att Allah Azza wa Jal accepterar inte ett dua från al-qalb al-lahi, al-ghafil, hjärtat som är frånvarande och borta. Utan en person ska fokusera när han gör dua. Okej, okay? Inte sitta och tänka på andra saker. Så det är viktigt. En annan viktig aspekt i dua är också att man inte ger upp hoppet. Profeten alaihissalam, han sa att eran dua accepteras så länge en person inte säger jag har gjort dua och min dua accepteras inte. Den har inte blivit accepterad. Så man ska fortsätta att göra dua hela tiden. Det här är några orsaker som hjälper ens dua att bli accepterad. Och sen finns det också en annan viktig aspekt och det är att man då avlägsnar de hinder som kan finnas som gör att en persons dua inte blir besvarad. Som till exempel nämner sheikhen att en person äter haram, äklul haram. En orsak till att ens dua nekas. En person som inte äter halal. Och här vill jag betona, som jag alltid betonar, att äta haram, det är inte bara att gå och käka bacon eller gris. Nej, att äta haram, det är att du har harampengar. En person har 100 kronor räntepengar. 100 kronor han tjänade på att sälja knark. 100 kronor som är stulna. 100 kronor han vann på spel. Okej? Och han går och köper med dem en kebab. Det står halal på kebaben. Den kebaben blir haram. För den är köpt med harampengar. Förstår ni? Om han går och köper en liten vatten, den är haram. Så haram, det är inte bara som vissa tror att det är att äta gris eller kött som det inte står halal på. Nej. Haram är ett mycket bredare yani, ord än så. Tajib. Så det här ska man tänka på. De saker som då krävs, faktorer som ska uppfyllas för att ens dua ska bli besvarad. Och det finns föreläsningar om detta där vi fördjupar oss på hemsidan som man kan lyssna på. Nah. Och sen nämner Allah, sen nämner författaren Allah Azza wa Jalls uttalande: "In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa shaytanan marida." Att de åkallar ingenting annat vid sidan av Allah förutom inathen. Yani, vad säger man? Feminin, alltså statyer och avgudar, feminina statyer. "Wa in yad'una illa shaytanan marida." Och de åkallar inte heller någonting annat än en upprorisk djävul. La'nahu Allah, han är förbannad. Och till slutet på versen, surat An-Nisa 117. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att dessa mushrikin som åkallar andra än Allah subhanahu wa ta'ala åkallar ingenting annat än al-inath. Yani, feminin. Och här nämner ulema lite olika tafsir. Vissa ulema säger att de statyerna som dyrkades i Mekka hade just feminin pronomen som el-lat och el-uzza. De hade en feminin böjning på ordet. Okej? Att de då var kvinnliga gudinnor kan man säga. Taib. En annan tolkning är att el-mushrikin ansåg att änglarna var Allahs döttrar. Det var som Allah har nämnt i Koranen. Att kristna säger att Jesus är Guds son och judarna, vissa av judarna säger att Uzair är Guds son. Och el-mushrikin säger då att el-malaika banatullah, de är Allahs döttrar. Så de hade enligt vissa gjort statyer av dessa änglar. Små kvinnliga änglar som de tillbad. Det är också en förklaring på den här versen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala wa in yad'una. Och här är också en annan viktig sak som Sheikh Ibn Uthaymin nämner. Iyad'una min dunihi illa inatha. Vet ni vad ordet dun betyder på arabiska? Fast på arabiska.
Under.
Duna. Yani någonting som är lägre. Och då säger sheikhen här att Allah Azza wa Jalla använder det här namnet duna. Det som de dyrkar under Allah. För allt är under Allah. De har gjort dessa satyr över Allah eller som Allah. Men de är i verkligheten under Allah. Så Allah använder det här ordet. Och inte ordet vid sidan som vi egentligen ofta översätter till. Men det betyder under ordagrant. Och det vilket de är, alla avgudar, är under Allah subhanahu wa ta'ala. Så, och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. Och de åkallar egentligen ingenting annat än en upprorisk djävul. Och här nämner ulema att de här människorna som dyrkar statyer, de tillber ju inte djävulen, eller hur? Alltså de säger inte så här, nu ska jag be till Satan. De säger att jag ska be till min staty, eller hur? Så vad menas här med den här versen med att de tillber de upproriska djävularna? Yad'una. Här förstår vi, här är dua al-ibada. Yani de lyder djävulen. Och det är deras, yani dyrkan till djävulen. Alla de som följer och lyder djävulen, dyrkar djävulen. Hänger ni med? Djävulen är den, shaitan är den som säger åt dem, dyrka dessa statyer. Dessa kommer föra er närmare till Allah, dessa är era sanna gudar och så vidare. Och de ger gehör till djävulen, då har de dyrkat honom. De är hans slavar. Som Allah också nämner i surat Yasin. Att han varnar oss från att dyrka djävulen. Och det är inte satanism här. Det där är en väldigt liten procent. Utan det handlar om att följa djävulens väg. Och djävulens väg är allting annat än islam. Så det är en form av dyrkan. Att då lyda djävulen i dessa aspekter. Sen nämner författaren en till vers. Surat al-An'am: "Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu ash-shayatin aw ash-shaytanu fil ard hayrana lahu ashabun yad'unahu ila al-huda." Han nämner Allah subhanahu wa ta'ala vad som kan översättas till: säg, ska vi dyrka andra under Allah som varken kan gynna oss eller skada oss? Och vi ska falla tillbaka, yani på kuffer, efter det att Allah har väglett oss. Som en person som vilseleds av shaitan ute på, yani han är vilsen ute på en öde mark. Han har ett sällskap som ropar på honom till el-huda, till den rätta vägen. Kom till oss. Qul inna hudallahi huwa el-huda. Säg att Allahs vägledning är den sanna vägledningen. Wa umirna linuslima li rabbil alamin. Och vi är beordrade att underkasta oss till Allah, rabbul alamin. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, säg till dessa mushrikin, ska vi åkalla yani under Allah istället för Allah vad som varken kan gynna oss eller skada oss. Och det här är al-haqiqa som kommer att genomsyra dessa verser som vi nämner, att allt vid sidan av Allah kan inte gynna eller skada. Ingen äger en naf och en darr. Ingen kan gynna eller skada förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Vem det än är, spelar ingen roll om det är en profet. Spelar ingen roll om det är profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Spelar ingen roll om det är en ängel. Om det är ett helgon, en helig människa. Ingen kan gynna dig och skada dig förutom Allah azza wa jal. Så spelar ingen roll vem de åkallar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad händer då? Och då säger de att om vi skulle ge gehör, om vi skulle besvara er till att dyrka andra än Allah, så skulle vi falla bort gärna från sanningen efter det att Allah har väglett oss. Och så nämns här en liknelse. Och som Ibn Abbas säger, den här liknelsen är som en person som har ett sällskap. Han är ute på en öde mark. Och han kommer bort från sällskapet. Det är mörkt. Och de ropar på honom och säger, kom hit. Han vet att de är på den rätta vägen. Kom hit så kommer du att hitta tillbaka. Han hör dem i mörkret. Men en shaitan. Yani en shaitan står på ett annat håll och ropar på honom. Följ mig. Och han vet att det är fel. Men han väljer att följa djävulen. Hur vägledd tror ni att han kommer att bli? Och säger Ibn Abbas, det kanske till och med leder till hans halak. Hans undergång. Att han går vilse, han dör av svält eller någonting annat. Vilddjur eller någonting äter upp honom. Yani, det kommer inte att gå bra för den här personen. Ute på vildmarken, på arabiska halvön, finns mycket farliga saker. Så här är då liknelsen av en person som kallas till islam. Av rätt människor, profeter, rättfärdiga människor, ulema. Men han väljer att följa kallet in i mörkret till de onda krafterna. Och då går det som det går. Allah musta'an. Allah säger också, innal ladhina tad'una min dunillahi 'ibadun amthalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. De som ni åkallar istället för Allah är tjänare så som er. Fad'uuhum, yani åkalla då dem, låt dem besvara er om ni är uppriktiga. Surat al-Araf. Här är också en annan viktig sak. Och det är att alla de som folk åkallar vid sidan av Allah är också tjänare till Allah. Om de är människor eller jinnor eller änglar, så är de också tjänare som oss. De är inte gudomliga. De är mänskliga. Eller de är jinnor. Eller de är malaika. De är skapade. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, så åkalla dem. Och låt dem då besvara er om ni är ärliga. Och det här är tahdid, varning. Om ni är ärliga och uppriktiga, försök då att åkalla dessa gudomar och se om de kommer att besvara er. Och det vet vi alla att de inte kommer att göra. Författaren nämner också Allahs uttalande, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Att de som ni åkallar istället för Allah kan inte ge er seger och kan inte ge sig själva seger. Det är också ett annat fakta. Att de statyer av gudar som åkallas vid sidan av Allah kan inte ge er seger. De kan inte hjälpa er. Och de kan inte ens hjälpa sig själva. Och här nämner Ibn Kathir i tafsir på den här versen, qissat Ibrahim a.s. då han slog sönder statyerna. Och ni vet alla den här berättelsen. فَجَعَلَهُمْ جُذَادًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. Att han lämnade alla sönderslagna förutom den största av dem, så att folket skulle vända sig till honom. Ja, ni förstår att det här stämmer inte. Han kan inte ha gjort det här. Så här har vi ett exempel. Folk dyrkade statyer på Ibrahims tid. Eller hur? De gjorde all form av ibadah till dessa statyer. Och Ibrahim alaihissalam slog sönder dem. Kunde de försvara sig? Nej. Kunde de försvara folket? Nej. Och så är det. Ingen staty, ingen avgud, inget kors, inget krucifix. Ingenting kan gynna oss eller skada oss. Endast Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är också någonting som Ibn Taymin som nämnde, att hur otroligt idiotiskt det är. Hur dumt och lättsint det är att dyrka andra än Allah. Och det tyder på en låg intelligens. Han ser att vissa människor har fått till aql, eller typ, men de har ingen dhaka. Eller de har ett dhaka, men de har inget förstånd. De har klipskhet. De uppfinner de värsta uppfinningarna, men de har inget förstånd. Hur kan en person uppfinna en stor, mäktig uppfinning? Han får värsta Nobelpriset och allting, och sen går han och tillber en liten staty. Som han vet att någon människa har gjort. Han vet att den här statyn inte kan hjälpa honom eller skada honom. Det tyder på ett brist på förstånd. Subhanallah. Och tawhid är intelligens. Det är förstånd. Att dyrka han som skapat allting. Den enda som kan gynna eller skada. För al-ulama nämner att själva syftet med al-ibada, med dyrkan och åkallan, det är att man vill ha någon nytta. Man vill skyddas från någonting dåligt. Varför går en person annars och faller ner till en staty? Han tror att den ska gynna honom eller skydda honom. Eller hur? Det är inte så att han njuter av att göra det. Att det finns ett rus. Eller det. Nej, utan det är att man vill ha någonting. Och då låt oss granska. Vem är det som kan ge och vem är det som kan skydda? Det är bara Allah azza wa jalla. Så han är den enda som logiskt förtjänar att dyrkas. Och det här är tawhid i ett nötskal igen. Dyrka endast Allah azza wa jalla. La ilaha illallah. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idhan min adh-dhalimin." Att åkalla inte istället för Allah vad som varken kan gynna dig eller skada dig, och om du gör det så ska du veta att du är från adh-dhalimin, de orättvisa förtryckarna. Återigen samma budskap här, men här nämns då tillägget att om en person åkallar andra än Allah så är han från al-zalimin. Och al-zalimin betyder här al-kafirin, al-mushrikin. Zulm är av olika kategorier. Det finns zulm al-asgar och zulm al-akbar. Mindre zulm och större zulm. På samma sätt som det finns mindre fisk och större fisk. Mindre kuffer och större kuffer. Mindre kyrk och större kyrk. De större tar människan ut ur islam. Och här har vi den större formen av kyrk. Inna kyrka la dhulmun adim. Inna al-kafirina humu dhalimun. Så här betyder det då al-kufr al-akbar. Den som åkallar andra än Allah, han är ute ur religionen. Allah subhanahu wa ta'ala säger också i surat Ra'd: "Lahu da'watul haqq. Wal-lazina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'." إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله عز وجل سيها له دعوة الحق. Att till honom tillkommer det sanna kallet, dyrkan. Och de som de åkallar vid sidan av Allah kommer aldrig att besvara dem med något. Och liknelsen av dem är som en person som sträcker ut handen mot vatten för att det ska nå hans mun. Det kommer aldrig att nå hans mun. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. Och de otrognas åkallan är ingenting annat än villfarelse. Här säger Allah Azza wa Jal: لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ. Att till honom tillkommer det sanna kallet. Yani all ibadah, all dyrkan, all tawhid, all salah, all du'a, allting tillkommer Allah Azza wa Jal. Med sanning, med rätt. Men de som de åkallar vid sidan av honom kommer aldrig att besvara deras kall. Och liknelsen av dem är som liknelsen av en person som är törstig. Och vad gör han? Han går fram till vatten. Det finns en brunn till exempel. Och han, enligt vissa mufassirun, öppnar munnen eller sträcker ut tungan. Och sträcker ut handen. Flera meter bort från vattnet. Kommer vattnet att komma till hans mun? Nej. Och samma sak är det här. Be till andra än Allah. Det kommer aldrig att besvaras. Någonsin. De kan inte ge dig någonting. De äger ingenting. De kan varken gynna eller skada. för att åkalla dem är lika lugnt som, lika dumt som att försöka mätta sin törst genom att då sträcka ut handen mot vatten. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i slutet på den här versen, efter att Allah har beskrivit dem som åkallar andra än honom, då säger Allah azza wa jall, wa ma du'a'u al-kafirina. Att de som åkallar andra än Allah, vad kallas de för i den här versen? Kafirin. Vilket bevisar att göra dua till andra än Allah är kuffer. Ni tar människan ut ur islam. Det är ingen liten fråga där det finns ikhtilaf eller olika åsikter eller en synda. Det är kuffer. Det nollställer personens gärningar och gör att han går ut ur islam och förtjänar att brinna i helvetet för alltid. Men han är en mushrik, en kafir. Den som tillber andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala säger också: "Walladina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun." Att de som de åkallar vid sidan av Allah skapar ingenting och de är själva skapade. Amwatun ghayru ahya. Att de är amwat, yani dödlingar som kommer att dö, ghayru ahya, inte levande, wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Och de vet inte ens när de kommer att återuppstå. Så de är som oss, dödliga. Skapade, dödliga. Och de vet själva inte när de kommer att återuppstå då Allah återskapar dem på domedagen. Allah säger också ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ. Detta är för att Allah är sanningen. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Och det som de åkallar vid sidan av Allah är det som är falskt. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Och Allah är den högsta, den största. Och en liknande vers i surat al-Luqman: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Detta är för att Allah är al-haq, sanningen. Yani den som förtjänar att dyrkas, att dyrka Allah är haq, det är sanning. Och allt som man dyrkar vid sidan av Allah är batil, som Sheikh bin Baz nämner här. Allt som dyrkas vid sidan av Allah är falskt och batil. Spelar ingen roll om det är en profet eller ängel eller sten eller staty eller sol eller måne. Spelar ingen roll. Allting är falskt. All avgudadyrkan är falsk. Och det enda som är sant är ett tawhid. Allah säger också: Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu. Människor, vi har lagt fram en liknelse till er, så lyssna noga eller lyssna nu på den. Innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban. Att de som ni åkallar vid sidan av Allah har inte ens skapat en fluga. Och om de hade samlats för att göra det, även om de samlats för att göra det, och om flugan tar någonting från dem, så kan de inte ta tillbaka det från honom. Da'ufa at-talibu wal-matlub. Både de som ber och det som de tillber är svagt. Yani hjälplöst. Surat al-Hajj. Han nämner Allah Azza wa Jal en till liknelse av de som åkallar andra än honom Azza wa Jal. Och han säger att de som ni åkallar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala kan inte ens skapa en fluga. Och här nämns det fluga som den minsta liknelsen. Och om de inte kan skapa ens en fluga, kan de då skapa någonting större än en fluga? Och det är underförstått. Alla nämner någonting mindre. Kan de inte skapa någonting mindre, så kan de omöjligt skapa någonting större. Även om de alla skulle enas. Hämta alla falska gudar och be dem skapa en fluga. Kommer de lyckas eller misslyckas? Misslyckas. De kan inte ens skapa en droppe vatten. De kan inte ens skapa en flugas vinge. Ingenting kan de skapa. De är yani inte kapabla till att göra detta. Och de är inte ens kapabla, om de är enade, att ta tillbaka någonting som flugan tar från dem. De som de tillber är du'afa, svaga, hjälplösa. Och de som tillber dem är också svaga och hjälplösa. Så be istället till han som är stark och han som kan ge dig det du söker. Allah säger också i slutet på surat al-Mu'minun: وَمَنْ يَدْعُمَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Att de som åkallar andra gudomar vid sidan av Allah har inget bevis för detta. Och deras hisab, deras räkenskap är hos deras Herre. De icke-troende kommer aldrig att nå framgång. Så här nämner Allah Azzawajal en till viktig sak beträffande de som åkallar andra än honom. Och det är att de har la burhana la. Det finns inget belägg eller bevis för detta. Det finns inget belägg eller bevis i någon av Allahs uppenbarade böcker att vi ska åkalla andra än Allah. Det här är bluff, det här är påhitt. Och det här är någonting som shaitan har kommit med. Så det finns inget som helst bevis på detta. Och sen säger Allah att innahu la yuflihul kafirun. De som åkallar andra än Allah kallas i den här versen för vad? Kafirun. Vilket tyder på att det är kuffer. Att åkalla andra än Allah subhanahu wa ta'ala. فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ. Allah säger också, åkalla ingen annan gudom vid hans sida, för då kommer du vara från dem som straffas. Surat al-Shu'ara. Han nämner också versen från surat al-Ankabut där Allah Azza wa Jal lägger fram en till liknelse. مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَا كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخذت بيتا. Att liknelsen av dem som de dyrkar vid sidan eller under Allah istället för Allah från deras awliya är som liknelsen av spindeln som gör sig ett hus eller ett spindelnät. Wa inna awhana al-buyuti la baytul ankabut. Och det svagaste av hus är spindelns hus. Om de bara visste. Ja. Så här nämner Allah Azza wa Jal liknelsen av dessa awliya, dessa falska gudar som de tagit till sina beskyddare, som de dyrkar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Att det är som liknelsen av ett spindelhus, eller vad heter det, spindelnät. Ja. Och så säger Allah att det svagaste huset är sannoliken, det svagaste hemmet är sannoliken spindelns hem. Gärna det svagaste formen av dyrkan är sannoliken det här som de gör, kyrk. Det kan inte skydda dem, det kan inte hjälpa dem, utan det är helt värdelöst. Lika värdelöst som att bo i ett spindelnät. Och här nämner ulema en viktig sak som Sheikh Ibn Uthaymin. Han säger här att just den här liknelsen med att Allah Azza wa Jalla här säger att spindelns hem är det svagaste hemmet. Då kan vi inte komma och säga att det finns ett sämre eller svagare hem än spindelns hem. Nej. Av alla, vad säger man, boningar och bon och liknande som djur och människor har, så är spindelns nät det svagaste och mest utsatta hemmet som finns. Skydda det från sol. Skydda det från regn. Kyla. Vind. Sand. Skydda det från någonting alls. Nej, eller hur? Subhanallah. Ja, det hjälper inte alls. Om någonting faller på det, vad händer? Det går sönder direkt, eller hur? Ja, det är svagast. Och samma sak gäller med kyrk. Deras avgudar, det är lika svagt. Det är helt fruktlöst. Ger ingenting. Okej? Okay? Men då kanske någon säger så här, men, och Sheikh Uthaymin nämner det här. Det finns en nytta med spindelnät och det är att spindeln jagar med nätet. Och då säger Sheikh nej, spindeln jagar inte alls med nätet. Jag kollade upp frågan och det finns 42 000 olika arter spindlar. Och de flesta, vad jag har förstått, jagar inte med sitt bo. Spindelnätet är inte till för att jaga. Vissa spindlar, ja, men inte de flesta. Men här nämner Allah spindelboet som ett hem. Inte som ett medel för att jaga. Men då säger Sheikhen, även om vi bara för att argumentera säger att spindeln jagar med sitt nät, han säger att det här är en bristfällig nytta. Det är som en mushrik kuffar som har sina statyer som dyrkas och lurar dit folk som flugor och sånt luras in i spindelnätet. Det är ingen nytta i slutändan. Det är bara en bluff igen. En falsk illusion. Hänger ni med? Så det finns i slutändan noll nytta med detta. Och samma sak är det med de som då åkallar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också versen där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att han skapat himlarna och jorden, solen och månen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ. Detta är eran herre. Det är han som har herraväldet. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Och de som ni åkallar vid sidan av Allah äger inte ens en qitmir. Och här skulle jag ha en daddel, men qadr Allah. Qitmir betyder, ni vet när ni öppnar dadden och det finns en kärna i dadden, så finns det ibland ett tunt vitt skal på kärnan. Har ni sett det? Det där är qitmir. Okej? Så att de äger inte ens en qitmir, dessa falska gudar som åkallats vid sidan av Allah. Intaduruhum la yasma'u du'a'akum. Att om ni åkallar dem så kommer de aldrig höra er åkallan. Walau sami'u mastajabu lakum. Och om de hörde er åkallan så skulle de inte besvara er. Wa yawm al-qiyamah yakfuruna bi-shirkikum. Och på domedagen kommer de att frigöra sig från er kyrk. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Och endast den som är all underrättad kommer att berätta detta för er, yani Allah. Så här nämns då de som åkallar andra än Allah azza wa jall, vem det än må vara, inte äger någonting. Ingenting, inte ens det här lilla värdelösa skalet som finns på daddelkärnan. Och om ni åkallar dem, det är också jätteviktigt, så kommer de aldrig höra er åkallan. Och här la yasma'u du'a'akum wa law sami'u mastajabu lakum. Och om de hörde så skulle de inte besvara er. Och här finns två tafsir. En, de skulle inte besvara er genom att säga vad vill ni ha. Eller svara. Du vet, om du ber om någonting så kanske någon svarar. Det här kommer de aldrig göra. Och två, det betyder de kommer inte ge er det som ni ber om. Fram till domedagen. Så här nämner alla en väldigt viktig sak. Att de som åkallas vid sidan av Allah inte hör dem. Och det är viktigt. För folket i gravarna hör inte. De hör inte människornas åkallan. Som Ahlul Qubur, Al-Quburiyun, de som dyrkar dessa gravar, tror att dessa awliya hör och de vet och vad som händer runt graven och så vidare. Taib, så här säger Allah, de hör inte er dua. Och om de hörde, låt oss nu säga om de hörde, så kommer de aldrig besvara. De kan inte besvara. Utan på domedagen kommer de att frigöra sig från er. Yakfuruna bishirkikum. Yani, vad gjorde de? De gjorde dua till andra än Allah. På domedagen, när, som Sheikh Uthaymin säger, när man är i störst behov av hjälp och skydd. Och då borde deras gudar vara där och skydda dem och hjälpa dem. Yakfuruna bishirkikum. Då säger de, vi är fria från er. Försvinn härifrån. Era mushrikin, vi har ingenting med er att göra. Vi tar avstånd från den kyrk som ni gjorde. Att ni bad till oss vid sidan av Allah. Hänger ni med? Så vilken förnedring dessa människor kommer att få på domedagen. Han nämner också versen där Allah säger, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. Om ni frågar dem vem har skapat himlarna och jordarna, så kommer de att säga Allah. Och då säger Allah, قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ. Säg då, ser ni vad ni åkallar vid sidan av Allah? Om Allah vill skada mig, kan dessa då avlägsna denna skada? Eller om Allah vill ge mig en rahma, kan dessa då hålla tillbaka denna rahma? قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ. Yani, om ni frågar dessa mushrikin, vem har skapat himlarna och jorden? Då kommer de att säga Allah. De tror på tawhid och rububiyya. Många av al-mushrikin, de i Mekka, de trodde på att Allah azza wa jalla var al-khaliq, al-raziq, al-muhyi, al-mumit. De trodde inte att dessa statyer hade skapat någonting. Utan de trodde att dessa statyer var medlare, shufa'a, som skulle medla till den stora sanna guden. Så kirk är inte att man förnekar Gud eller att man bara tror på vissa saker. Nej, det är att man har medlare mellan sig själv och Allah azza wa jalla. Det spelar ingen roll om det är en staty, eller om det är ett helgon, eller om det är en ängel, en människa, en profet. Det är kyrk. Så det här måste man akta sig för. Och sen ställ den här frågan till dessa mushrikin. Okej, ni säger att Allah är skaparen. Om era avgudar, eller om Allah vill skada mig, kan dessa avgudar skydda mig? Svaret är nej. Och om Allah vill ge mig någonting gott, kan dessa avgudar stoppa det? Svaret är återigen nej. Han har nu också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Vem är mer vilse? Men adall, yani finns ingen mer vilse än den som åkallar andra än Allah, som inte kommer att besvara dem fram till domedagen, och de är inte ens medvetande om deras dua. Vem är mer vilse än denna som går och tillber någon som inte ens vet att de blir tillbedda och inte kan besvara en till domedagen? Är det inte idiotiskt? Det är som att gå och prata med den här väggen. Eller hur? Finns det någonting dummare än att en person står och pratar med väggen och säger: snälla, kan du hjälpa mig? Behöver lite hjälp. Eller idiot, eller hur? Och samma sak här. Vem du än åkallar vid sidan av Allah kommer inte hjälpa dig. Och så säger Allah: وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَى. Och då man återupplivar Allah, så kommer dessa att bli fiender. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Och de kommer att förneka den dyrkan som tillägnades till dem. Han nämner också här avslutningsvis på verserna: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. Att moskéerna är tillägnade till Allah, så åkalla ingen vid sidan av honom. Surat al-Jin. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ, det finns här flera tafsir. En tafsir är böneplatser, alltså moskéerna som vi känner till. Och det sägs av vissa av salaf att al-Yahud och al-Nasara gjorde kyrk i deras böneplatser, alltså kyrkor och synagogor. Och då skickade alla ner den här versen, att moskén ska inte vara så som dessa andra platser är, utan moskén ska vara en plats där endast alla dyrkas. En annan tafsir är att gör aldrig kyrk vart du än är när du åkallar Allah. Varför? För hela jorden är en moské, som han nämns i hadithen. Al-Masajid وَجُعِدَتْ لِلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتَهُورًا. Hadithen säger att hela jorden har blivit en moské för mig. Så vart ni än är, gör inte kyrk. En annan tafsir är att al-Masajid här betyder dina kroppsdelar som du gör sujud på. Yani ansiktet, händerna och fötterna och benen. Yani är till Allah. När du ber, be till Allah och åkalla ingen annan än Allah. Och hur du använder på tafsir, så går det tillbaka till samma sak. Dyrka endast Allah och gör inte kyrk. Och han nämner också versen i surat al-Jin där Allah azza wa jalla säger: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Säg, jag åkallar endast min Herre, eller dyrkar endast min Herre, och sätter ingenting vid hans sida. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Säg, jag, yani Muhammad, säg till dessa jinnor: jag kan inte, eller jag äger inte för er möjligheten att gynna er eller vägleda er. Gynna er. Yani Muhammad a.s. äger inte detta. Vem annan människa kan nå en hög position som profeten Muhammad a.s.? Ingen, eller hur? Och det här är viktigt. För om man gör denna qiyas, denna liknelse, med att profeten a.s. inte kan gynna någon, inte kan skydda någon från skada, så som han säger att han ska, Allah azza wa jalla säger att han ska säga: قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Säg, jag kan varken gynna eller skada. Jag äger inte den här makten att gynna eller skada. Om profeten a.s. inte gör det, tror ni då någon sufi sheikh gör det? Tror ni det? Ja? Eller någon wali eller fulan och illan? La wallah. Om den bästa människan inte gör det, så kommer alla under honom inte göra det. Eller hur? Och det är rent sunt förnuft. Han nämner också här lite hadither som också tyder på det här med att man inte får åkalla andra än Allah azza wa jal. Och den första är hadith Nu'man radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi sallallahu alayhi sallam sa: الدُعَاء هو العبادة. Dyrkan är dua. الدُعَاء هو العبادة. Och så läste han Allahs uttalande: وَقَالَ رَبُّكُمْ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. De som är för högmodiga för att dyrka mig kommer att träda in förnedrade i helvetet. Surat Ghafir. Så säger profeten a.s. att dua huwa al-ibada. Dua är dyrkan. Eller man kan vända på det. Dyrkan är dua. Och när man gör så här på arabiska, det kallas för al-hasr. När man begränsar någonting, så tyder det på hur viktigt den här saken är. Det är som att du säger al-hajju arafa. Hadithen. Att stå i arafa är att göra hajj. Men alla som har varit i hajj vet att hajj, det är mer än att stå i arafa. Det är dagen innan, det är dagarna efter, det är massa moment. Men när man säger så här, al-hajju arafa, yani att stå i arafa är den viktigaste aspekten av hajj. Hänger ni med? Yani missar du arafa, kallas du ingen hajj. Hänger ni med? Och samma sak här, yani vad är viktigast i våran ibada? Ad-dua. Yani själva, al-lub. Yani kärnan i våran ibada, det är våran dua. Okej? Okay? Och därför nämndes det i vissa hadither att det finns ingenting mer ärofullt hos Allah än ad-dua. Laysa shay akramu ala Allah aw inda Allahi min ad-dua. Den bästa dua vi kan göra, eller bästa ibada vi kan göra, är ad-dua. Och sen nämnde profeten alaihissalam ett bevis från Koranen på att dua är ibada. Och han läste den här versen. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Och eran herre säger, åkalla mig. اُدْعُونِي. Inte fulan och fulan. Åkalla mig och jag kommer att besvara er. Wa'd, en löfte från Allah subhanahu wa ta'ala. Och så säger Allah, de som är för högmodiga för att dyrka mig, dyrka mig. Så Allah säger, åkalla mig. Och sen säger han, de som är för högmodiga för att dyrka mig. Det tyder på att dua är dyrkan. Kommer att gå in i helvetet. Och vi vet ju alla, om vi nu har fastställt att dua är ibada. Är det tillåtet att göra ibada till någon annan än Allah? Nej, eller hur? Om någon påstår att dua inte är ibada, då kan han argumentera. Men nej, om dua är ibada, khalas, då är den bara till Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket här bevisas i denna vers och i dessa hadither. Kortfattat också, författaren nämner två till hadither. Vi ska bara nämna några kort här, eller tre. Och det är hadithen från Abdullah ibn Abbas, då profeten a.s. sa, ja gulam, pojke, jag ska lära dig några ord. Ihfadillahi ihfadak. Bevara Allah och Allah kommer att bevara dig. Ihfadillahi tajiduhu tujahak. Bevara Allah och du kommer att finna honom framför dig. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza sta'anta fas'ta'in billah. Och om du ber, be till Allah, eller endast till Allah. Och om du söker hjälp, sök då endast hjälp hos Allah, till slutet på hadithen. Så här finner vi att profeten a.s. lär Abdullah ibn Abbas detta mycket fina råd. Iza sa'alta, fas'alillah. Och iza sta'anta, fas'ta'in billah. Kan man då komma och säga till någon, iza sa'alta, fas'alil fulan. Om du ska be någon, gå och be till den här graven. Nej. Ska vi inte ta det här rådet? Är inte det här rådet till hela umman? Självklart. Subhanallah. Islam är så tydligt. Och så som här nämns. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yani, de nämner här i tafsir på den här hadithen. Det är exakt samma sak. Endast Allah dyrkar vi och endast Allahs hjälp söker vi. Vi tillber endast Allah azza wa jal. Han nämner också hadithen. Hadith al-wali. Där hadith al-Qudsi, där profeten a.s. säger att Allah säger Man aada li waliya faqad aadantuhu bil harb. Att den som skadar en av mina awliya har jag förklarat krig emot. Och det finns ingenting som för min tjänare närmare mig och som jag älskar mer än de saker jag har gjort obligatoriska. Och min tjänare fortsätter att närma sig mig med att göra de saker som är frivilliga tills det att jag älskar honom. Och om jag älskar honom så kommer jag vara hans hörsel som han hör med, hans syn som han ser med, hans hand som han greppar med och hans fot som han går med. Wala insa alani. Och om han ber mig så kommer jag att ge honom. Wala in ista'adani la'uridanna. Och om han söker skydd hos mig så kommer jag skydda honom. Till slutet på hadithen. Så här finner vi återigen Allah Azza wa Jals awliya, de som står honom närmast. De har de här egenskaperna av att göra det som är obligatoriskt och att närma sig Allah med det som är sunna. Vad kommer de att få? De kommer att få komma så nära till Allah Azza wa Jal att han blir deras hörsel som de hör med, deras syn som de ser med. Och vad som menas med detta är att de lyssnar bara på det som gör Allah nöjd och ser bara det som gör Allah nöjd och går bara till det som gör Allah nöjd och så vidare. Okej? Okay? Och sen säger Allah Azza wa Jal, och om han ber mig, wala insa'alani, inte någon annan. så kommer jag att besvara honom. Och om han söker skydd så kommer jag att skydda honom. Här finner vi återigen ett bevis på att endast åkalla Allah Azza wa Jal. Och sista hadithen han nämner är hadithen Nuzul från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Allah, profeten a.s. säger att våran Herre tabaraka wa ta'ala stiger ner till den lägsta himlen, sama'i dunya, sista tredjedelen av natten, och Allah säger: finns det någon som åkallar mig så att jag kan besvara honom? Finns det någon som frågar mig så att han kan få? Finns det någon som söker min förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Bukhari Muslim. Så här nämns återigen att Allah säger: finns det någon som åkallar mig? Inte åkallar någon emellan, utan åkallar Allah Azza wa Jal direkt. Och sen avslutar författaren och säger att vi förstår från dessa adilla, dessa bevis, att dua till andra än Allah är shirk akbar. Wa kufr naqilan 'anil millah. Och en kufr som tar människan ut från religion. För Allah Azza wa Jal kallade dua till andra än honom för shirk och kufr, som vi fann i de tidigare verserna. Och så säger han, så det är inte tillåtet lil aqil, för den som har det minsta förståndet, att åkalla andra än Allah. Och så nämner han lite exempel, som al-Bedawi och al-Jilani och al-Jabarti och al-Zayla'i och al-Hadi och Ibn al-Ulwan. Jag tror många av dessa helgedomar som ligger begravda i Yemen och vissa i Egypten och runt om den muslimska världen. Wal-Hashimi, wal-Khamsa, wal-Aidarus och andra som dyrkas vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala, som varken kan gynna eller skada. Och det här är viktigt, som sheikhen då säger, att man får inte åkalla någon vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som gör det har begått kufr och shirk. Men här bara en annan sak som ulema nämner, som vi kunde ha nämnt i början. Och det är att dua till en levande människa som är framför dig, eller han hör dig, att fråga honom om någonting han kan göra är tillåtet. Jag säger: bror, kan du hämta vatten till mig? Det är en form av dua. Jag ber honom om någonting. Men det är inte kyrk, eller hur? Är det kyrk? Alltså, jag kan hämta vatten till mig. Nej, det är ingen som påstår det heller. Men om en person säger till sin sufi-sheikh på andra sidan jorden: hämta till mig vatten. Jag vill att det kommer flygande vatten. Eller någonting sånt. Och han pratar i luften och säger, han kommer höra. Han är i Kina, men han kommer höra genom luften. Då är det klart det är kyrk. Det går tillbaka till hans aqida. Att han har gett honom gudomliga egenskaper. Förstår ni? Eller han ber om saker som han inte kan göra. Som vissa ber dessa shuyukh, dessa så kallade awliya, att de ska göra dem friska, bli förlåtna för deras synder, att kvinnor som inte kan få barn ska få barn och liknande saker. Det här är kyrk. Det är inte tillåtet. Eller att de då tillber döda människor, vilket är det vanligaste, som vi sa, att de går till en grav och åkallar andra än Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är mycket, mycket farligt. Som jag kommer ihåg en gång jag var i Medina. Det var sent på kvällen utanför profetens moské, ni vet, framför den här gröna kubba, så stod en man och gör dua mot graven. Qibla är bakom ryggen och han står vänd mot väggen, står han. Och liksom så här ödmjukt och gör dua mot profeten alaihi sallam. Okay? Och han har på sig så här grön turban, och den här sekt kallas för Brilouia. En extrem sufi-sekt som finns i Asien. Så jag går fram till honom och säger: jag gör dua qibla till Allah. Så han säger: nej, jag kan göra dua hit, det går bra och sådär. Och sen vill vi diskutera lite. Och sen ser jag att han mår inte bra. Han har någon jinn i sig eller någonting. Så han tar fram en stor miswak. Så trycker han in det här i mitt bröst hårt. Och så säger han: ja Rasulullah, ge honom nur. Så a'udhu billah. Så jag går därifrån. Subhanallah, så till shaitan. En helt besatt, yani. Kyrk akbar. Ja, Rasulullah, ge honom nur. Yani, istighatha. Wallahi, vi såg folk vid Kaaba också. De gör tawaf från Kaaba. Och säger: ja Hussein, ja Fatima, ja Hussein. Ishada. Yani, subhanallah. Falyabudu rabba hada albayt. De kommer till Mekka och de gör yani, kyrk och kufr. Ishada. De går till gravar och mashahid. De kunde lika bra ha stannat hemma. Tyvärr. Yani lo baqiya fi beyti kan afdal. Han kommer till de här platserna och gör kyrk istället. Så det är viktigt att prata om de här sakerna. Att upplysa folk om att det här är fel, det här är inte tillåtet, det här är kyrk. Och vissa kommer med argumentet att det här är tawassul. Det är inte kyrk, det är tawassul. Det är att vi medlar till de här människorna. Och då kommer de med det här satanistiska argumentet och säger: om du vill ha någonting av kungen, kan du som bonde eller städare eller kock eller någonting, kan du bara knacka på dörren och gå till honom och säga jag vill ha den här saken? Nej, du måste gå igenom hans mellanhand. Hur ska du kunna be till Allah direkt? Allah är större än den här kungen. Har ni argumentet?
Ja.
Det är vanligt argument. Ja, du är smutsig. Du är inte som de här awliya. Awliya, de är gärna under Allah. De är nära till Allah. Om du går till dem, direkt de framför vad du vill ha. De är nära till Allah. De har inte lika mycket synder som det. Och det här argumentet är riktigt iblis argument. Förstår ni? Som är batil, falskt. Och det går emot allt som Allah har sagt i Koranen. Det står ingenstans i islam att vi ska ha en medlare. Och om, och det här är ett jätteviktigt argument, om ni hör sånt här, de säger ja, men det finns någon berättelse hit och dit. Glöm alla berättelser. Det står klart och tydligt i Koranen. Tawhid, be endast till Allah, åkalla ingen annan än Allah. Och ställ till dem den här enkla frågan. Om det vore tillåtet att gå till en grav och be en död människa att göra dua för dig, vilket inte är tillåtet, för ett, de hör inte. Två, profeten Al-Islam, han har sagt: idha mat ibn Adam in qata amaluhu. Om en människa dör så slutar hans gärningar. Han kan inte göra mer gott. Dua är en ibadah. Han kan inte ens göra dua i graven. För han är, alltså det är stopp. Han kan inte ens göra dua. Även om han skulle höra det. Han kan inte göra dua för det. Utan han hör det inte. Han kan inte besvara det. Han kan inte göra dua för det. Och om det här nu vore tillåtet, alla sabil al-jadal, ni påstår att det är tillåtet. Okej. Var inte profetens dua besvarad? Var den inte det? Hans dua var besvarad, eller hur? När han levde. När sahaba ville ha någonting. Det var torrt. De ville att han skulle be om regn. De gick till profeten Muhammad a.s. att han skulle be Allah om regn. Det är tillåtet att fråga en levande människa att göra dua. Det är inget fel med det. Taib, när profeten dog a.s. varför finns det inte en enda berättelse? Att sahaba brukade gå till profetens grav a.s. och be honom göra dua för dem. I Bukhari. Umar radiallahu anhu sa när profeten levde och det var torrt, vi brukade be el-istisqa, att profeten ska göra dua för oss. När profeten dog a.s. så gick vi till hans farbror el-Abbas och bad honom göra dua. Varför gick Umar till profetens grav a.s. säger Rasulullah, kan du be Allah att det ska regna? Varför? Och jag vet en broder, han argumenterade med en svensk sufi om det här. Så han sa, det är sant, det är ett jättestarkt argument. Men acceptera det då. Humpi, idioti. Subhanallah. Och sahaba var bättre oss, de hade bättre förståelse än oss. De skulle inte gå den svåra vägen. De vet att kanske våran dua inte accepterar. De skulle gå direkt till profetens grav a.s. och be honom göra dua för dem. Men ingen gjorde det. Vilket bevisar att det inte funkar. Och ett annat bevis på detta också är hadith al-Hawd. Då på domedagen man kommer fösa bort vissa människor från profetens vatten a.s. Och han säger då ummati ummati. Och då säger änglarna, du vet inte vad de hittade på efter det. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Du vet inte vad de hittade på efter det. Om profeten a.s. visste och hörde allting som sägs vid hans grav, han skulle veta vad folk hittade på efter honom. Men han vet inte. Hänger ni med? Så alhamdulillah alladhi hadana li hadha. Alhamdulillah som gav oss ett tawhid, som gav oss aql, förstånd. Islam är enkelt. Alhamdulillah. Och när man ser dessa videos och man hör om dessa berättelser, wallahi, det är galenskap som de här människorna sysslar med. Den här galenskapen, det är förnedring. Alhamdulillah som gav oss ett tawhid. Wallahi, största ni'ma. Om Allah håller oss thabitina, starka på tawhid tills den dagen vi dör och skydda oss från all form av kyrk. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.